Bibeln ger ett klart och tydligt hopp om att ondskan en dag ska få sitt slut. I Uppenbarelseboken 21 så ser Johannes en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och på den här jorden så står det att döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Vi tycker väl alla om lyckliga slut, gör vi inte det? Och Bibeln har ett lyckligt slut. Någonting som vi har ett hopp om att se fram emot. Det finns en plats där döden inte ska finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Jesaja, han får se samma sak också. Han säger att Gud ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren har talat. Ett hopp om att det kommer ett slut för evigt på ondskan och på lidandet. Jesaja fortsätter också med att säga att han får se en plats där till och med djuren skadar inte varandra. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Fascinerande, eller hur? Här har vi en bild där till och med inte ens djuren gör något ont emot varandra. Vilken plats det här är. Jesaja 11:9 säger att ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap liksom vattnet täcker havet. Är detta en dröm? Eller är det faktiskt någonting som Guds ord lovar? Vet ni, jag tror på det här. Jag tror att det är en verklighet. Jag tror att en dag så kommer det finnas ett slut på ondskan. Det finns ett hopp som vi har om att det kommer att få sitt slut. Men vad händer då med de ogudaktiga? Är det så att varenda människa på jorden kommer att ta emot Jesus och kommer att hamna på den här platsen till slut? Tyvärr så säger inte Bibeln att så är fallet. Utan det finns de som kommer att gå förlorade. De som kommer att gå under. Och vad kommer att hända med dem då? Hur passar de in i den här bilden utav att det inte ska finnas någonting ont i evigheten? Kommer Gud att föreviga ondskan i ett evigt helvete som vi ibland har hört? Eller finns det ett hopp om att ondskan någonsin ska få ett fullständigt slut? Det är vad jag skulle vilja studera med oss idag utifrån Bibeln. Om vi pratar om ordet helvetet så kanske vi får en hel del bilder, sinnesbilder i våra tankar som inte är speciellt trevliga, eller hur? Det är någonting jobbigt kanske att prata om. Och många människor har ställt sig just frågan, hur kan konceptet om ett helvete eller ett straff för de ogudaktiga, hur kan det passa ihop med en kärleksfull Gud? Med bilden av en Gud som är kärlek. Och det är en legitim fråga, tycker jag. Kommer ondskan någon gång att få sitt slut? Ordet helvete får oss att tänka på många olika saker. I biblisk bemärkelse så nämns ordet helvete cirka 10 gånger. Och det är översatt i Nya testamentet ifrån 2 stycken grekiska ord. Det ena är Hades och det andra är Gehenna. Hades är, ja, i grekisk mytologi så var det en pinoplats där själarna plågades. Men ifrån den hebreiska texten så står det om Sheol som betyder graven eller dödsriket. Och det har översatts i Nya testamentet med Hades. Så egentligen ordet Hades betyder grav eller dödsriket. Det har egentligen inte någon tanke om eld eller pina eller sådana saker. Gehenna Det var det grekiska för Hinnoms dal, som var en soptipp utanför Jerusalem, där man på Jesus tid kastade sina sopor, och det brann där ständigt. Och det var maskar där som åt alla sopor och så vidare. Och det används i Nya Testamentet som en bild på vad som kommer att hända med de ogudaktiga. Så det är själva etymologin bakom ordet helvete. Men jag skulle vilja titta på fyra stycken frågor med oss idag angående det här. För det första, när äger helvetet rum? För det andra, var äger helvetet rum? För det tredje, hur länge brinner helvetet? Och nummer fyra, varför finns det ett helvete? Jag tror vi kommer titta på alla de här fyra frågorna, och förhoppningsvis kommer vi att få svar. Vi börjar med frågan om när. I vårt förra möte, som jag sa, så tittade vi på vad som händer med en människa när hon dör. Vi såg att det fanns en falsk myt som har smugit sig in i kristendomen om att människans själ är odödlig. Och att på något sätt den lever vidare efter döden. Men vi såg att ingenstans i Bibeln så nämns ordet själ som odödlig. Utan människans själ är snarare, flera gånger i Bibeln så står det att den är dödlig. Den kan dö. Den själ som syndar ska dö. Hesekiel 18:4 till exempel. Vi såg att Martin Luther och William Tyndale och flera andra reformatorer hade tagit fasta på att Bibelns budskap om att döden är en sömn fram tills uppståndelsen. Så, när får de ogudaktiga sitt straff? Ja, det är inte förrän efter uppståndelsen. Just nu så finns det ingen underjordisk håla där människor grillas i någon balja med lava eller vad det nu än är. Det är ingenting som vi finner i Bibeln, att det skulle existera just nu. Och det är hoppfullt, tycker jag. Men lägg märke till vad Johannes evangeliet säger. Johannes 5, 28-29. Förvåna er inte över detta. Ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Så de ogudaktiga uppstår till dom efter att Jesus kommer tillbaka. Låter det vettigt? Okej. Vi läser precis samma sak i Matteus kapitel 25. Om ni har era biblar så kan ni titta på det. Matteus 25, vers 31-34. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot ett rike som stått berett för er sedan världens skapelse. Här har vi en text som visar klart och tydligt att det är först vid uppståndelsen, när Jesus kommer tillbaka, som de rättfärdiga får ärva Guds rike. Han säger nu, kom och inta det riket. Det är inte så att kom och ta det som ni redan, eller stanna kvar där ni redan är. Det är inte det han säger. Utan han säger kom nu och ta det här riket i besittning. I vers 41 så står det sen att han säger: sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så det är här som de får gå till sitt straff också, efter Jesu återkomst. Är vi med så långt? Ja. Så just nu så är det inget helvete någonstans som brinner, utan det är först efter uppståndelsen som de ogudaktiga får sitt straff. Vers 46 säger: dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Så, för att förstå lite mer om när helvetet äger rum, så måste vi förstå någonting som kallas för de tusen åren, eller tusenårsriket. Hur många har hört talas om tusenårsriket? Tusenårsriket, det finns ingen text i Bibeln som faktiskt nämner ordet tusenårsrike. Men konceptet om att de rättfärdiga ska regera med Kristus i tusen år finns i Uppenbarelseboken 20. Där står det så här, i vers 6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Så, de som regerar med Kristus i tusen år kommer inte att drabbas av den andra döden. Om det finns en andra död så måste det finnas en första död, eller hur? Och vi alla drabbas av den första döden. Men det finns en andra död. Och jag kan säga er direkt nu, det är helvetets eld. Som kommer att, det är det mograktiga straff. Vi kommer titta på det sen. Men de ska inte drabbas av den andra döden. Och det är de som har del i den första uppståndelsen. Om det finns en första uppståndelse, vad måste det också finnas då? En andra uppståndelse, eller hur? Vi såg att Jesus sa att både de rättfärdiga och de orättfärdiga skulle uppstå. De rättfärdiga till liv och de orättfärdiga till dom. Så, jag vill vara med i den första uppståndelsen. Vad med dig? Om jag skulle dö så vill jag hamna i den första uppståndelsen, inte den andra uppståndelsen. När sker den första uppståndelsen? Jo, klart och tydligt så ser vi från Thessalonikerbrevet, Paulus skrifter, att när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Så, det sker när Jesus kommer tillbaka. Då kommer de rättfärdiga att uppstå. Det står om det i Uppenbarelseboken 24. Jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. Vi ska titta på det här senare. Vad handlar det här om? Det här märket eller vad det än är. På tisdag kommer vi titta på det. Missa inte det. Men vi ska inte titta på det nu. De som har dött här, de fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. Här är alltså första uppståndelsen. De får liv igen och de regerar med Kristus i tusen år. Direkt efter så står det så här. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Vilka tror ni är de andra döda är i det här sammanhanget? De som det talades om här i vers 4, eller hur? Det måste vara de rättfärdiga som uppstår och regera med Kristus i tusen år. De som är saliga och heliga. Men de andra döda måste vara de ogudaktiga. Och de uppstår inte förrän de tusen åren har gått. Så vi har en första uppståndelse. Och därefter så har vi tusen år som går. Och sen har vi den andra uppståndelsen. Är vi med så långt? Okej. Okay. Så när Jesus kommer tillbaka så finns det fyra grupper kan man säga. Det finns de rättfärdiga levande och de rättfärdiga döda. Det finns de orättfärdiga levande och de orättfärdiga döda. Inom någon av de här grupperna passar alla människor in när Jesus kommer tillbaka, eller hur? Så vad händer då med de rättfärdiga döda? Jo, de uppstår som vi såg. Och de förs sedan, det står i Thessalonikerbrevet vidare, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos Herren. Så vi förs upp och möter Herren i rymden för att vara tillsammans med honom för alltid. Så både de rättfärdiga levande och de rättfärdiga döda förs båda två till himlen. Jesus hade lovat när han sa att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jesus, när han kommer tillbaka så kommer han inte stanna på jorden. Utan han kommer faktiskt stanna i rymden. Eller i luften där. Och sedan så kommer han att samla. Han skickar ut sina änglar och de kommer att samla alla de rättfärdiga från jordens fyra hörn. Och de förs upp för att möta Herren i rymden. Och sedan så åker de på en intergalaktisk resa. Bortom stjärnorna. någonstans till den plats som Jesus har förberett. Vilken resa det kommer bli. Vi behöver inte ha några syrgasmasker eller andra astronautiska utrustningar, utan där så kommer vi åka förbi Orion och alla de här andra stjärnorna som vi kan se här från, som är bara prickar för oss. Vilken resa det kommer vara. Och det ser jag fram emot. Och det kommer ske när Jesus kommer tillbaka. Han kommer föra oss till den plats som han har förberett. Men de orättfärdiga kommer att bäva. Vi såg att de skulle be till klipporna. De skulle be att klipporna skulle falla över dem. För de var rädda, de fruktade för Jesus som kommer tillbaka. För lammets vrede som det står. Tyvärr så kommer dessa att förlora livet. De kommer få sin önskan uppfylld. Andra Thessalonikerbrevet, det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Det kommer vara en sorglig situation. I Jeremia kapitel 25 så ser Jeremia den här händelsen när den äger rum. Jeremia kapitel 25 och vers 30-33. Allt detta ska du profetera för dem och säga till dem: Herren ryter från höjden. Han höjer sin röst från sin heliga boning. Han ryter högt över sitt land och höjer skörderop som en vintrampare över jordens alla invånare. Larmet hörs till jordens ända. För Herren går till rätta med hedna folken. Han ska döma allt kött. De ogudaktiga överlämnar han åt svärdet, säger Herren. Det här skörderopet, ni minns när vi tittade på den här liknelsen om vetet och ogräset. Jesus sa, låt båda växa fram till skörden. Skördetiden är tidsålderns slut. Det är det som det talas om och det är det som Jeremia beskriver här. Då kommer Herren med ett högljutt rop och han dömer jordens invånare. Vers 32 säger, så säger Herren Sebaot, se en ofärd går ut från folk till folk och en väldig storm stiger upp från jordens yttersta ända. De som blir slagna av Herren på den dagen ska ligga från jordens ena ände till den andra. Man ska inte hålla dödsklagan efter dem, inte samla upp och begrava dem, utan de ska bli gödsel på marken. Varför är det ingen som begraver dem? Jo, det är för att det finns ingen kvar på jorden. De rättfärdiga förs till himlen, eller hur? Och de orättfärdiga, de dör. Så sammanfattningsvis kan vi säga, de här grupperna som vi har de rättfärdiga och de orättfärdiga. Vi har de rättfärdiga döda, de orättfärdiga döda. Och när Jesus kommer tillbaka så skiljer han agnarna från vetet. De rättfärdiga uppstår och de förs till himlen i sina förhärligade kroppar. De orättfärdiga dör. Och de förblir döda i 1000 års tid. Därefter så har vi den andra uppståndelsen. Och det har vi sett så långt, eller hur? Vad händer då under de 1000 åren? Vad kommer hända här på jorden? Ja, om vi tittar på det här så ser vi att vi har inga människor på jorden. För de orättfärdiga har dött allihopa. Och de heliga har förts till himlen. Så under de 1000 åren kommer jorden att vara öde och tom. Slå upp till Jesaja kapitel 20. Här finner vi en text som uppfylls vid den här situationen. Förlåt, Jesaja kapitel 24 ska det vara. Inte 20. Jesaja kapitel 24. Och vers 1-4. Det står, se Herren tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänar innan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. Jorden blir helt ödelagd och fullständigt utplånad, för Herren har talat detta ord. Jorden sörjer och vissnar. Världen tynar bort och vissnar. Jordens stolta folk tynar bort. Jorden har blivit orenad under sina invånare, för de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Så när kommer det här att hända? Någon dag så kommer det att ske, eller hur? Någon dag så kommer jorden att vara öde och tom, och det kommer inte finnas några människor. Och det sker efter att Jesus har kommit tillbaka. I Jeremia så ser han precis samma händelse också. Jeremia kapitel 4 och vers 23. Jag såg på jorden, säger Jeremia, och den var öde och tom. Upp mot himlen och där fanns inget ljus. Jag vet inte, påminner det här bildspråket er om någonting? För mig ska på, precis, på som skapelsen. I alla fall påminner det mig om skapelsen. Jorden är öde och tom och det fanns inget ljus. Det är precis vad vi såg i skapelsen. Innan Gud hade skapat någonting. Så återigen, det kommer hamna i samma tillstånd igen. Någon gång. För vi förstår att det här handlar inte om skapelsen. Jag såg på jorden, den var öde och tom. Upp mot himlen, där fanns inget ljus. Jag såg på bergen och de bävade och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och där fanns ingen människa, står det. Himmelens alla fåglar hade flytt. Jag såg mig om och det bördiga landet var en öken. Alla dess städer var ödelagda inför Herrens ansikte, för hans brinnande vrede. Den här situationen kommer att uppfyllas när Jesus kommer tillbaka. Då kommer jorden att vara öde och tom. Det kommer inte finnas några människor på den. Utan allt är förstört. Ändå så kommer Jesus inte att helt göra ett slut på den. Utan han kommer att återvända hit en tredje gång också. I Uppenbarelseboken 20, vers 1-3, så ser vi vad Satan och hans änglar gör under den här tiden. Det står, jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, den gamle ormen, som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom för att han inte skulle förleda folken förrän de 1000 åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Så Satan kastas i avgrunden. Vad är all sin dag den här avgrunden då? Ordet avgrunden här är det grekiska ordet abyssos. Och det kommer... Och det är samma ord som i Gamla testamentet, i den grekiska översättningen, alltså den Septuagintan kallas den. Där i Gamla testamentet, i första Mosebok kapitel 1 och vers 2, när det står att jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Därför ordet för djupet är abyssos. Och det är alltså en beskrivning utav jorden innan den var skapad. Så Satan stängs inne, inte med en fysisk kedja någonstans. Han är en andlig varelse, man kan inte binda honom med en fysisk kedja. Men det handlar om att han är bunden av omständigheter på den här jorden. På den här totalt öde jorden. Han har ingen att bedra, varför? För det finns inga människor som lever, som han kan bedra. Och de rättfärdiga är i himlen. Så under 1000 år så är han här på jorden. Och han har ingenting att göra. Han får tänka över hela det uppror som han startade i himlen. Vet ni, han har varit så aktiv ända sedan han började sitt uppror att han har inte hunnit få tid att reflektera över saker och ting. Här får han 1000 år på sig att se resultatet utav sitt fruktansvärda uppror. Vad kommer de rättfärdiga att göra under de här 1000 åren då? Vi läste att de skulle döma. Uppenbarelseboken 20, vers 4. Jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Enligt Bibeln så kommer de rättfärdiga att döma världen. Första Korinthierbrevet 6, 2-3. Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men vilka änglar kan det här handla om? Jag tror att det kommer handla om de fallna änglarna. De som valde att följa Lucifer i sitt uppror. När vi kommer till himlen så kommer det vara utav Guds nåd. Och det kommer vara tre överraskningar. Det här är vad Martin Luther tror jag lär ha sagt. Det finns tre överraskningar när vi kommer till himlen. Den första är att vi själva är där. Amen. För vi är så fall räddade utav nåd. Inte på grund av att vi känner att vi har förtjänat det. Så det är den första överraskningen. Den andra överraskningen är att människor som vi absolut inte trodde skulle vara där är där. Och vilken glad överraskning det kommer att vara. Personer som vi tänkte, alltså den där personen har ju verkligen inte Gud i sitt liv. Men kanske den har lämnat sig till honom och har ett otroligt vittnesbörd att berätta. Som till exempel, tänk er när Stefanos träffar Paulus. Han kommer ha lite att förklara för honom. Paulus var ju där och med och stenade Stefanos. Och nu är han omvänd och är där i himlen. Den tredje överraskningen är en sorgligare överraskning. Och det är att personer som du trodde skulle vara där, de är inte där. Och det kommer att göra att du får frågor. Den här personen som såg så from ut, som såg ut att göra alla de här goda sakerna, som var en sån god person kanske vi tycker. Varför är den här personen inte i himlen? Och då kommer Gud att låta oss döma. Han kommer att öppna himmelens böcker. Han kommer visa alla dessa saker som står där. Och de hemliga synderna som den här personen inte ville släppa. Eller vad det än må vara. Kanske saker att de inte ville lämna sig helt och hållet till Gud. Och vi kommer att döma. Och vi kommer att kunna säga, sanna och rättfärdiga dina domar, Gud. Jag kan garantera dig, vi kommer inte hitta något fel och tänka, nej men Gud, du gjorde ett misstag här. Nej, men Gud vill visa oss att han har gjort rätt. Och det är vad vi kommer tillbringa 1000 år till att göra. Säkert kommer det vara tårar, men Gud kommer att torka alla tårar. Så, jorden är öde och tom under de 1000 åren, Satan är bunden på jorden. Och de rättfärdiga dömer i himlen. Efter de 1000 åren läser vi Uppenbarelseboken 20. Att Satan släpps lös ur sitt fängelse. Vers 7. När de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog. Och samla dem till striden. Och deras antal är som havets sand. Nu uppstår de orättfärdiga. Plötsligt har Satan människor att bedra. Och på det sättet har han släppts lös ur sitt fängelse. Och vad går han ut och gör? Ångrar han sig och säger nej, förlåt mig Gud, det här var fel av mig. Nej, han går ut och bedrar människorna igen. Och det sorgligaste versen kanske i Bibeln är den här i vers 8. Att deras antal är som havets sand. Tyvärr. Är vägen bred som leder till fördärvet. Och vägen är smal som leder till himmelriket. Det kommer vara många som går förlorade. Och därför behöver vi sträva efter att verkligen vara säkra på att vi är på den smala vägen. Som leder till himmelriket. Men deras antal är som havets sand. De drog upp över hela jordens vidd. Och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Här får de sitt straff. Här är helvetets eld. De drar upp över hela jordens vidd. Omringar de heligas läger. Var kommer de heligas läger ifrån? I kapitel 21 och vers 2 så står det. Att jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Den heliga staden kommer alltså att komma ner ifrån himlen och landa på jorden som ett stort flygande rymdskepp. Det kanske låter konstigt, men det är vad Bibeln säger. Den här staden är stor. I Uppenbarelseboken 21 så kan läsa den är 12 000 stadier. En stadie är 190 meter. Det är alltså en enormt stor stad. Och dess sida, båda sidor är lika långa och den är lika hög som den är bred. Det finns plats i den här staden för varje person som vill. Men de som inte vill, de kommer att vara utanför murarna på den här staden. Tänk er, här när Jesus kommer tillbaka till jorden den tredje gången så kommer han med alla de rättfärdiga. Och nu befinner sig alla människor som någonsin levt på jorden. Du har de rättfärdiga som är inne i staden. Du har de ogudaktiga som är utanför staden. Och vad kommer att hända? Tänk i tanken. Det står att i vers 11. Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. Och för hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och dödsriket gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Böckerna kommer att öppnas igen. Vet ni, det finns texter i Bibeln som säger att varje knä ska böjas inför Jesus. Varje tunga ska bekänna honom. När kommer det att ske? Jo, det är först vid ett tillfälle när alla människor lever samtidigt, eller hur? Det är först då som det kan ske. Det är först nu som det kan ske. Och det kommer att ske när människor förstår, när himmelens böcker öppnas. Och även de ogudaktiga kommer att förstå att Gud har gjort allt han har kunnat för att rädda dem. Men de har skjutit bort det här. Och då så kommer de att bekänna att Gud är rättfärdig. Inte för att de ångrar sina synder. Men för att de tvingas erkänna att han har rätt. Det är ungefär som en person som jag ringde till. Vi letade efter en lägenhet i Göteborg. Och det var en person som ville lura oss och sa att vi skulle skicka pengar till den här, till henne. Och så skulle vi få ett kontrakt. Vi vågade inte riktigt lita på det. Så vi åkte dit till lägenheten. För det var vissa saker som inte verkade stämma överens. Så vi åkte dit till lägenheten och vi fick reda på vem som ägde det där stället. Och fick reda på att hon var en bluffmakare, den här personen. Men hon visste inte om att vi hade tagit reda på det här. Och hon ringde till oss och sa att ja, så hur går det? Vad ska vi göra? Och jag berättade för henne. Jag gav henne möjlighet att erkänna vad hon hade gjort. Men när hon inte gjorde det så berättade jag för henne att vet du, jag vet om sanningen. Jag vet att du har försökt att lura oss. Jag tycker det är förkastligt det som du har gjort. Och det här kommer att få konsekvenser. Och då sa hon att jag visste att du skulle komma på mig. Ja, förlåt mig för det där, sa hon. Och liksom hon erkände att ja, det är socialens fel att jag gör så här och det är den här personens fel. Och det var inte en ånger som fanns över att jag har gjort någonting som jag vet är fel. Utan man försökte skylla ifrån sig, men hon erkände ändå på något sätt att det är sant, hon borde inte ha gjort så där. Och lite av den bekännelsen kommer också de orättfärdiga att göra. De kommer erkänna att Gud är rättfärdig. För att de är tagna på bar gärning i princip. Men snart så viglar, även Satan kommer att böja knä inför Jesus. Men snart så viglar han upp dem igen för att försöka inta den här staden. De försöker ta med våld det som Jesus ville ge dem helt gratis. Och då kommer eld ner från himlen och förtär dem. Och det här är slutet. Så, sammanfattningsvis. De rättfärdiga kommer ner, den nya Jerusalem kommer ner på jorden. De orättfärdiga omringar Jerusalem, det nya Jerusalem, och försöker att inta staden. Men eld kommer ner från himlen och förtär dem. Det här är den andra döden. Och ondskan förgörs för alltid. Därefter så skapar Jesus en ny himmel och en ny jord. Och de rättfärdiga kommer att ärva jorden. Så då har vi svaret på frågan om när. Var har vi också svaret på frågan? Det är på jorden som helvetet äger rum. Det är inte någon underjordisk håla någonstans. Det är inte någon annan galax. Andra Petrus brevet 3:7 säger att de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Så de himlar och den jord som nu finns är sparade till den här dagen där de ogudaktiga kommer att fördömas. Ordspråksboken säger om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren? Så då har vi svaret på frågan var. Så därför när vi tittar ut i vår värld så vet vi att helvetet äger inte rum just nu. För vi ser inte något helvete här på jorden. Visst, vi ser fruktansvärda saker som händer. Men det är inte den som är den här brinnande eldsjön som vi pratar om. Men den kommer att komma efter de 1000 åren. Och där kommer de ogudaktiga att få sitt straff. Låt oss då ställa frågan om hur länge kommer helvetets eld att brinna. Nå, egentligen har vi fått svaret där också. Det stod att eld kom ner från himlen och förtärde dem. Låt mig ställa dig den frågan. Om någonting förtärs, hur mycket finns det kvar av det?
Ingenting.
Det finns ingenting, eller hur? Om man bränner någonting som är förtärt, då är det borta. Bibeln lär faktiskt att de orättfärdiga kommer att brinna, men de kommer att brinna upp. Malaki kapitel 4. Jag vill bara visa några få texter om det här. Se, dagen kommer. Den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Är det någon som eldat halm någon gång? Eldat gräs? Det går ganska fort, eller hur? De ogudaktiga kommer att vara som halm. De kommer att brännas upp. De ska lämna kvar varken rot. Roten är Satan själv. Och kvist är hans efterföljare. Malaki 4:3. Ni ska trampa ner de ogudaktiga, ty de ska vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Eller som aska, som det här också ordet kan översättas som. De ogudaktiga kommer alltså att förtäras. De kommer att bli till aska. Psalm 37 säger: ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men de ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. De försvinner som rök. Jag sökte efter honom, säger psalmisten, men fann honom inte. Det kommer en tid när de ogudaktiga inte existerar. Obadja, vers 16. De ska dricka, de ska svälja. De ska bli som om de aldrig varit till. En dag så kommer det att ske. Och du kanske säger, men det där är bara gamla testamentet. Nya testamentet säger precis samma sak. Hebreerbrevet, kapitel 10, vers 26-27. Om vi syndar med vett och vilja, sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Här har vi igen en förtärande eld, en eld som förtär och som uppslukar någonting. Om jag slukar, låt säga jag har en stor portion med mat här som jag slukar, vad händer med den? Den försvinner, eller hur? Elden kommer att förinta de orättfärdiga. Andra Petrus brevet kapitel 2, vers 6. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Så vad kommer hända med de ogudaktiga enligt den versen? De kommer bli till aska. Så Bibeln är väldigt tydlig på den här punkten. Romarbrevet 6:23. Jättekänd vers. Syndens lön är evig plåga. Nej. Vad står det? Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv. Vet ni, man får inte evigt liv i helvetet. Antingen så har du evigt liv tillsammans med Gud, eller så har du evig död. De två alternativen är det som Gud faktiskt erbjuder. Evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Men någon kanske invänder och säger, men Jonathan, du vet att synden är så fruktansvärd. Det håller jag med om. Men någon säger att synden är så fruktansvärd och hemsk att Gud måste straffa den för evigt. Straffa en person som har syndat 70 år i all oändlighet. Vet ni hur lång tid evigt är? Det är ganska lång tid. Det är 1 miljon år, men sen fortsätter det 1 miljon år till och 1 miljon år till och det tar aldrig slut. Det är oändligt. Alltså vi kan inte förstå tanken. Men så länge menar vissa personer, välmenande, även kristna, att Gud kommer att straffa och tortera människor för 70 år eller någonting utav så länge av det som de har syndat. Och för mig så går det verkligen inte ihop att Gud skulle hata synden så mycket att han förevigar den. Låter det logiskt? För vad händer? Det är precis det han gör. Om han hatar den så mycket, om hans hat för synden är så starkt, varför skulle han då föreviga den och låta den fortsätta att existera i all oändlighet? För mig är inte det logiskt. Och det är inte bibliskt, skulle jag vilja säga. Och jag är inte den enda som har dragit den här slutsatsen. Utan det är många människor med mig som inte alls tillhör min församling, utan här är från, som är från etablerade evangelikalska församlingar. Clark Pinnock skriver så här: låt mig redan från början säga att jag anser att begreppet om helvetet som oändlig pina till kropp och sinne är en skandalös doktrin, ett teologiskt och moraliskt illdåd, en dålig lära från traditionen som behöver ändras. Hur kan kristna möjligen framställa en gudom av sådan grymhet och händlystnad, vars metoder innefattar att tillfoga evig tortyr på hans skapelser, hur syndiga de än kan ha varit? Säkerligen är en gud som skulle göra en sådan sak mer lik Satan än Gud, åtminstone enligt alla allmänna moraliska normer och enligt evangeliet självt. Det här var hans åsikt. Men vet ni, det finns otaliga människor som har vänt Gud ryggen på grund av den här falska läran. Otaliga personer som har tyckt att alltså det här med en evig tortyr, det passar inte in med en bild av en kärleksfull Gud. De kan inte få ihop det. John Stott, han kallas för evangelikalismens fader. Han är ett otroligt stort namn inom den evangeliska kristenheten. Och han säger så här: känslomässigt tycker jag att begreppet om evig medveten pina är oacceptabelt och förstår inte hur människor kan leva med det utan att antingen bränna bort sina känslor eller duka under för påfrestningen. Men våra känslor är en fluktuerande och opålitlig vägvisare till sanningen och får inte upphöjas till den högsta auktoriteten för att avgöra den. Jag håller med honom om det här. Som en hängiven evangelisk kristen måste min fråga vara och är: inte vad säger mig mitt hjärta, utan vad säger Guds ord? Eller hur? Det är det som måste avgöra i slutändan. Oavsett hur vi känner om det. Men jag vill hävda att Guds ord faktiskt säger att helvetets eld är begränsat. Och vi har tittat på flera av de texterna. Låt oss titta på några texter som används för att visa att helvetet skulle vara evigt. Det finns... Vi läste en text om i Matteus 25 där Jesus sa gå bort till den eviga elden, eller hur? Så då säger man ju att ja, men Jonathan, där har vi det. Den eviga elden, det står ju det. Jesus själv säger att elden är evig. Och det är sant att den här elden är beskrivs som evig. Och det är jag mycket väl medveten om. Men vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Vad betyder evig eld? Vi har en uppfattning om kanske vad evig eld betyder. Men vad säger Bibeln? Låt oss titta i Judasbrevet. Där står det om evig eld. Det står: tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som på samma sätt bedrev otukt och onaturligt umgänge. De straffades med vad då? De straffades med evig eld och är ett varnande exempel. Sodom och Gomorra, känner ni till berättelsen? Abrahams tid, och sen så var Sodom och Gomorra ogudaktiga städer. Lot och hans hustru och hans familj fick fly därifrån, och sen så kom eld ner och förtärde den här staden. Vet ni, den elden som föll från himlen den dagen, det var evig eld. Så låt mig ställa dig den här frågan. Brinner Sodom och Gomorra idag? Mm. Är det rök som stiger upp där nere någonstans runt Döda havet? Det gör inte det. Ändå så står det att det var evig eld som de straffades med. Jag skulle vilja hävda att jag tror på en evig eld. Men en evig eld är en eld som har eviga konsekvenser. Det är inte en eld som fortsätter i all evighet. En eld som har eviga konsekvenser. Och det hade den här elden. Sodom och Gomorra finns inte uppbyggt idag. Det är bara aska. Precis samma sak kommer hända med de ogudaktiga. Men Jonathan, står inte om osläckbar eld. Det gör det. Matteus kapitel 3, vers 12. Han har sin kastskovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. En eld som aldrig släcks. Så där har vi det. En eld som inte släcks. Det måste ju betyda att den fortsätter att brinna för evigt, eller hur? Men låt oss titta på några andra exempel på eldar som aldrig släcks i Bibeln. Jeremia kapitel 17 och vers 27. Där står det också om en eld som aldrig släcks. Men om ni inte hör mitt bud att hålla sabbaten helig och att inte bära någon börda in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända en eld i dess portar, och den elden ska förtära Jerusalems palats. Den elden kan inte släckas. Det här var en varning som Jeremia gav till Jerusalem innan babylonierna kom och brände ner staden. Och de satte eld på Jerusalems portar för att de hade inte hållit sabbaten i den här situationen. Och fråga, brinner Jerusalems portar idag? Nej, de förtärdes, eller hur? Det står till och med att portarna, elden ska förtära Jerusalems palats. Och elden kan inte släckas. Jag håller med om att den kan inte släckas. Men det betyder inte att den inte kommer att slockna av sig självt. Med andra ord, det kommer inte finnas några brandmän där som kan släcka den här elden. Oavsett hur mycket vatten man kastar på den, det kommer att fortsätta brinna. Ända tills den har gjort sitt verk. Det går inte att släcka den. Men när det inte finns något mer att bränna upp så kommer den att slockna. Naturligt. Så jag tror på en eld som inte kan släckas. Jag tror på en evig eld. Men vi måste låta Bibeln själv förklara vad de här sakerna betyder för oss. John Stott säger så här: elden kallas evig och outsläcklig. Men det skulle vara mycket märkligt om vad som kastas i den visar sig oförstörbart. Vår förväntning skulle vara det motsatta. Det borde förtäras för evigt, inte plågas för evigt. Därför är det röken, alltså beviset på att branden har gjort sitt verk, som stiger i evigheters evighet. Det finns inga texter som talar om evig pina, förutom en text. Det finns en text i Bibeln som nämner ordet evig plåga. Och det är Uppenbarelseboken 20 och vers 10. Det står: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Okej, så här har vi en text. Den enda texten i Bibeln som nämner att man ska plågas i evigheternas evigheter dag och natt. Så vad gör vi med den då? För det första måste vi ställa frågan, kommer en text, ska vi bygga hela vår lära på en text när vi har ett stort antal texter som verkar säga någonting annat? Det är viktigt att försöka se helheten. Men låt oss studera den här lite noggrannare. För det första, står det någonting om att syndare plågas för evigt i den här texten? Det står faktiskt inte det. Det står att djävulen gör det i så fall. Djävulen och den falske profeten och vilddjuret, vad det nu är för någonting. Så klart och tydligt så ser vi att okej, vi kan inte använda den här texten i alla fall för att säga att alla syndare plågas för evigt. Om någon plågas för evigt så är det i så fall djävulen och falske profeten och vilddjuret. Men vi får även problem med det här. För i andra texter utav Bibeln så ser vi att djävulen kommer faktiskt också att brännas upp. Vi såg en antydan om det i Malaki där roten till ondskan skulle brännas upp. Men titta i Hesekiel 28. I Hesekiel 28 så läste vi om den här beskyddande keruben. Hur han stod på Guds heliga berg. Och han var fullkomlig på alla sina vägar från den dag som han skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos honom. Och därefter så står det så här. Därför lät jag eld gå ut ifrån dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till. Så fråga, kommer det en dag när djävulen inte kommer finnas till? Enligt den här versen. Så kommer det en dag när djävulen inte mer finns till. Så om han ska plågas evigheternas evigheter, då måste han finnas till för alltid. Men här säger en annan text som säger att han gör inte det. Han kommer att bli till aska precis som de andra också. Jag tror säkert att han kommer att plågas lite längre än de andra. Eftersom han har gjort mycket värre saker. Han kommer dömas efter sina gärningar. Men till slut så kommer han bli till aska. Men tänk dig, om du är i en eld och plågas. Hur länge är för länge? Om du är där, låt säga 3 dagar. Och du mirakulöst skulle kunna hållas vid liv på något sätt under de 3 dagarna. Skulle inte de 3 dagarna kännas som en evighet? Ja, det skulle kännas verkligen som det. Jag tror Bibeln använder sig ibland av sådana här starka uttryck. En annan sak som gör att vi får svårt att tolka den där texten bokstavligt är att i Uppenbarelseboken 21 och vers 1, bara direkt efter, så står det att han såg en ny himmel och en ny jord, att den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Så helvetet ägde rum på jorden och det var där som Satan skulle i så fall plågas för evigt. Men den finns inte mer här. Så här har vi igen någonting som föreslår att faktiskt så kommer helvetets eld, den måste slockna någon gång. Och det står på den här nya jorden så ska det inte finnas någon liten håla där Satan fortsätter plågas. Utan döden ska inte finnas mer, ingen sorg, ingen gråting, ingen plåga. Lägg märke till det. Det kommer inte finnas någon plåga där. På den nya jorden kommer det inte vara massa skrik av människor som plågas och brinner. Utan allting kommer vara frid och fröjd. Till det som förr var är borta. En annan sak som vi kan lägga märke till är att ibland så använder Bibeln såna här starka uttryck. Som mänskliga uttryck som inte nödvändigtvis behöver tolkas bokstavligt eller absolut. Som till exempel när jag säger att kanske du kommer här till Vegana på någon speciell försäljning och du måste stå i kö här. Och du måste vänta och du får stå där 10 minuter. Och så går du och berättar det för din väninna sen efteråt och vet att jag fick stå där i Veganas kö för evigt, kanske du säger. Eller hur? Det betyder det att du stod i kön år miljon efter år miljon efter år miljon. Nej, det betyder inte det. Men du använder det, du talar som om det var faktiskt för evigt. Och Bibeln använder ibland sådana här mänskliga uttryck. När den talar till exempel om Jonas situation. Då står det att Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Men när han sen sjunger om sin erfarenhet nere i fiskens buk så säger han: till bergens grund sjönk jag ner. Jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Så fråga, var Jona i fiskens buk i år miljon efter år miljon efter år miljon?
Nej, det
kändes
som en evighet.
Men det kan du precis. Det var bara 3 dagar. Men om du är 3 dagar i en fisks mage, så kan jag lita på att du kommer också tycka det är en evighet. Så ibland använder vi med sådana här. Och ni ska få fler exempel i ert referat också sen. På när Bibeln använder sådana här uttryck. Så ja, Att det står att han ska plågas evigheternas evighet, det tror jag också är ett sånt här uttryck. En liten överdrift om man får säga det i teknisk bemärkelse. Men det är väldigt mänskligt. Han kommer att plågas en lång tid. Men till slut så kommer han att bli till aska. Gud är god. Och den här bilden utav helvetet finns här, eller inte bilden, men sanningen om helvetets eld finns för att Gud vill göra ett slut på ondskan. Det finns hopp om att ondskan ska verkligen få ett slut. Och det är det hoppfulla när vi pratar om det här jobbiga och svåra ämnet. Och sen finns det ett annat hopp också. Och det är att ingen av oss behöver vara där. Ingen av oss behöver gå under, amen. Hesekiel 33:11, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död, säger han. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar, inte vill ni väl dö. Jesus vädjar till varje person. Och han tog straffet på sig för att vi skulle slippa att ta det. I Johannes evangeliet 3:16, lilla bibeln som man kallar den, så älskade Gud världen. Lägg märke till om jag citerar den här rätt. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska torteras för evighet. Nej, det står inte det. För att de inte ska gå under utan ha evigt liv. Det här är alternativen. Evig död eller evigt liv. Och Jesus dog den döden för oss. Han dog den andra döden på korset. Han tog våra synder på sig. Han tog dina synder. Han tog mina synder på sig. Han bar dem upp på korsets träd. Han kunde ha struntat i det. Han kunde ha sagt att nej, nu får den här världen klara sig själv. Skicka elden istället. Men han gjorde inte det. Han uthärdade skammen. Han uthärdade smärtan. Han bar den där synden i ett semane. Han svettades blod ifrån sin panna. Han bad tre gånger, låt den här bägaren gå förbi mig. Vad var det i den där bägaren? Det var Guds vrede över synden. Han ville inte dricka den, men han sa, om det är möjligt, låt mig slippa. Men låt inte min vilja ske utan din vilja. Och han tog den där bägaren, han drack den och han tog dina och mina synder på sig. För att vi inte skulle behöva hamna i den här situationen att gå under. Varenda person som hamnar i helvetets eld hamnar där förgäves. De behövde inte det. Jesus hade betalat priset för dem. Men de föraktade den här fria gåvan. Det var en bonde en gång som var ute borta från sin gård. Och sen såg han att det var någon rök som kom upp därifrån. Han undrade om någon höll på att elda, om brasa eller någonting. Men när han kom tillbaka så såg han att det var hans egen gård, ladugård, som hade brunnit ner. Och han hade som tur var inte så många djur där, men han hade några höns. Och de hade strykit med tyvärr i den här elden. Och han hittade till slut en höna som var sönderbränd. Som låg där med utsträckta vingar på marken. När han lyfte upp den här hönan så fick han till sin förvåning se 4 stycken gula kycklingar. Som var fullt levande under den där tiden. Och han blev otroligt rörd utav det här. Den här mamman hade offrat sitt liv. Hon hade låtit sig brännas istället, eller för att kunna rädda de här kycklingarna. Och vet ni, det var det som Jesus gjorde för oss. Han dog den död som vi hade förtjänat så att vi kunde leva. Och varför ska vi låta honom ha dött förgäves för oss? Varför ska vi inte ge honom vårt liv? Det står att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Är vi villiga att lämna allt till honom? Han vill ge oss det här till oss, så att vi kan ha evigt liv. Det var en grupp som jagar apor i Amazonas. Och vad de gör, indianerna där, de borrar ett litet hål i en kokosnöt. Och sen så lägger de någonting där inne i kokosnöten som aporna tycker om. Och apornas hand är bara så stor att den kan komma in genom det här lilla hålet i kokosnöten. Och så tar de den där saken, men då när de har tagit den så får de inte ut handen. För att knytnäven är för stor. Och sen kommer jägarna och slår ihjäl dem. Och så på det här sättet så jagar de aporna. Men tänk er, vad dumt av apan att hålla fast vid det här. Det som kommer kosta honom livet. Han kunde bara släppa det och springa och vara fri. Men istället så ville han hålla fast vid det här. Han sa att jag vill ha det här så mycket att han till och med förlorar livet för det. Varför ska vi vara på samma sätt? Vad är det egentligen vi är rädda för? Vad är det vi håller tillbaka? Varför vill vi inte lämna oss helt och fullt till Jesus? Släppa taget om den synd, kanske favoritsynd som vi har i vårt liv och säga: Gud, här är jag. Han vill rädda oss, han vill ta emot oss. Jag hoppas, kära vän, att du inte går härifrån utan att ha fattat det beslutet. Att jag vill ha Jesus i mitt liv. Och jag vill slippa det här straffet som väntar. Är det din vilja? Är det din önskan om att göra det? Låt oss i så fall be. Himmelske Fader, tack för att du har talat till oss. Och jag ber, Herre, att du ska ta emot vår önskan. Du ser vårt hjärta, du ser vad vi vill besluta oss för. Fader, vi ber att du ska ta emot det som ett beslut ifrån oss. Vi vill lämna oss helt till dig. Vi ber att du ska förlåta oss för våra synder. Att du ska rena oss och ge oss en förhoppning om evigt liv. Tack för att du hör oss och att du svarar oss och allt som du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.